إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد في فتشت رتقين كتاب جوامع الأخبار أبي إمام السعدي رحمه الله تعالى Och vi har kommit fram till hadith 72, Athani och Sebrun. Och det är Dhammul Kibr, säger sheikhen. Att klandra högmod. Och jag vill påminna om att dessa 99 hadither som författaren har samlat i denna bok, alla lägger ut en grund till hur vi muslimer ska bete oss i detta liv och hur vi ska komma till Allah subhanahu wa ta'alas paradis. Så alla dessa hadither är väldigt angelägna att vi ska ta åt oss, att vi ska anamma i vårt liv och vi ska leva ut med efter dessa hadither. Och den hadith är en hadith som berättas av Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul janna man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibr. Rasul alayhi salatu wassalam säger att den som har så lite som en myras vikt av högmod i hjärtat kommer inte att gå in i paradiset. Då så sa en man tycker om att ha vackra kläder och vackra skor. Och då så säger Rasul alayhi salatu wassalam inna allaha jamilun yuhibbul jamal. Allah är vacker och tycker om det som är vackert. El kibaru Batarul haq wa ghamtun nas. Högmod är att se ner på sanningen. Högmod är att neka sanningen och att se ner på folk. Och denna hadith finns i Sahih Muslim. Den här hadithen är väldigt viktig. Den berättar för oss vad som är kibr, vad som är högmod. Och högmod är en av de stora synderna som leder till helvetet och gör att människan inte kommer att gå in i paradiset. Som profeten Muhammad alayhi salam nämnde i denna hadith. La yadkhulu jannah. Han går inte in i jannah. Den som har så lite som en dharra. Och ulema har olika åsikter vad dharra betyder. Vissa säger att det är det minsta som finns. Vissa ulema säger att det är dammpartiklarna du kan se när solljuset kommer in genom fönstret. En sån, det är en dharra. Och vissa ulema säger att det är en liten myra. En dharra. Och Allah alim vissa idag översätter det till atom. Men det är nog fel översättning. Det är sant att atom idag på arabiska heter dharra. Men var det det som profeten menade alaihi salam när han sa dessa hadither? När folk inte ens visste vad atom är för någonting? Nej Allah alim. Utan vad han menade är yani någonting litet. Om det är så litet som en liten myra eller ett litet dammkorn. Den som har så lite som en vikt av yani en myra av högmod i hjärtat kommer inte träda in i paradiset. Allah subhanahu wa ta'ala har berättat att helvetet är destinationen för de högmodiga. Och att de då inte kommer att gå in i paradiset som nämns i denna hadith. Och så säger Imam Sa'di att profeten alayhi salatu wassalam i denna hadith klart och tydligt visar för oss definitionen av högmod. Vad är kibr? Vad är högmod? Gärna om du får frågan vad är kibr för någonting, då skulle jag använda den beskrivningen som profeten Muhammad a.s. hade i denna hadith. Du ska inte komma med någonting annat. Finns det någon bättre beskrivning än profetens beskrivning? Gör det? Nej, det finns det inte. Så det här är den bästa beskrivningen. Och han beskrev här högmod med två saker. Den första, batarul haq, och batarul haq, att neka, att förkasta sanningen. En person kommer till dig med sanningen. Qala Allah, qala Rasul alayhi salatu wassalam, och du säger nej. Jag vill inte lyssna på dig. Jag vill inte acceptera detta. Det här är kibr. Det här är högmod. Och Imam Sa'di, han nämner att den här formen av högmod, att förkasta sanningen, kan delas in i två kategorier. Den första är att förkasta sanningen helt och hållet, som kuffar har gjort när profeterna har kommit till dem. När man har sagt till dem, tro på profeten, tro på Koranen, tro på uppenbarelsen. Så säger de nej. De vill inte följa sanningen. Taib. Och den här kuffen, den här kibber, är den som kommer att få dem att brinna i helvetet för alltid. Taib. Yani den här kibber, den här högmoden, kommer att få dem att brinna i Jahannam för alltid. Den andra formen av kibber är när man är muslim, men på grund av ens lust, ens hawa, ens shahwa, eller vissa världsliga saker, så vill man inte acceptera vissa saker från religionen. Det är när man generellt följer islam, men någon kommer till dig och säger någonting, det här är haram, det här är si och så, du säger, jag vill inte lyssna på det. I någon viss aspekt av religionen. Det här är också väldigt farligt, och det här är också kibbel. Men det gör inte personen till kafir. Ännu så länge han vet att kallas, jag gör fel och jag borde lyssna på det här. Han är ändå muslim, men han är en stor syndare. Taib. Och ju mer han förnekar av religionen, eller ju mer han inte vill acceptera och ta emot, yani, ju mer högmod har han i sitt hjärta. Så ju farligare ligger han till på domedagen, den här människan som då har det här högmodet. Han säger här en annan viktig sak. Imam Sa'di, han säger att de lärda är överens. Ala anna man istabanat lahu sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lam yahillu lahu an ya'dila anha liqawli ahadin ka'inan man kana min an-nas. Och det här är egentligen Imam Shafi'is uttalande. Imam Shafi'i sa exakt samma sak. Qad ajma'at al-umma. Umman är överens att det inte är halal för någon person att negera någonting som kommer från profeten sallallahu alaihi wasallam och istället följa någon annan, vem det än är. Ja, ni, vad är det jag säger här? Hela muslimska umman, alla ulema är överens att om någon kommer till dig och säger Rasulullah alaihi wasallam säger, Allah säger, då är det haram att du säger nej. Jag ska följa Abu Hanifa. Jag ska följa Imam Shafi'i, Imam Malik, Imam Ahmed. Jag ska följa Sheikh, kada och kada. Haram. Att du lägger profetens uttalande åt sidan och du säger att jag ska följa någon annan än profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Alla ulema är överens om detta. Det finns ingen olika åsikter i den här frågan. Till och med de fyra imamerna, Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmed, de sa allihopa att om det jag säger går emot det som profeten har sagt, kasta det jag har sagt och följ profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Förstår ni? Så man kan inte säga om jag följer Abu Hanifa och sen lämnar man något som är sunna, eller jag följer Imam Ahmed, Imam Shafi'i. Nej, utan vi följer Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Förstår ni? Väldigt viktigt. För många människor idag, de har inte förstått det här. De har lite fel balans när det kommer till att acceptera saker och ting. Och här är också en annan viktig sak. När man kommer till en människa och säger att det här är al-haq. Det här är sanningen. Det är klart och tydligt. Du har en ayah, du har en hadith. Klart och tydligt. Sahih, det finns ingen ikhtilaf. Vad är det som gör att personen inte vill lyssna på det? Det här högmodet. Det kan vara att han anser att han är bättre än dig. Det kan vara att han anser att han är kunnigare än dig. Eller att du är en låg människa. Eller att du är hans fiende. Du är på någonting annat än det som han är på. Så han vill inte lyssna och ta emot sanningen från dig. Och det här är kibbel. Och det är väldigt, väldigt farligt. Och därför så nämner ulema en jätteviktig egenskap som muslimen måste ha, och speciellt den som vill lära sig islam, talib al-ilm, och det är att man är ödmjuk. En stor imam som heter Mujahid, som var student till Ibn Abbas och andra sahaba, han sa la ya ta'allam al-mustakbir wala al-mustahi, och kan man kalla den som har hög mod och den som är blyg kommer aldrig att lära sig. Yani den som har kibbel, han tror att han är bättre än andra, kommer han att komma och sätta sig här på golvet för att lyssna? Nej, han kommer säga: jag är bättre, vad ska jag sitta här för? Eller hur? Jag själv förstår bättre än den här mannen, jag kan läsa en bok eller någonting. Yani han har, yani han tror att han är bättre än alla andra och så vidare. Och samma sak, den som har kibbel, han kommer aldrig gå och fråga någon annan: ja sheikh, vad säger islam om det här? För det är som att yani, sheikhen är bättre än mig och jag är lägre än honom. Han vill inte det här, utan han är den bästa i världen. Förstår ni? Och samma sak, den som är blyg, den som har haya, han skäms, kommer inte heller att lära sig. Han vågar inte komma, han vågar inte sitta, han vågar inte fråga. Hur ska han lära sig? Så att det är viktigt att man är ödmjuk och att man också har det här modet att lära sig. Tayyib. Naam. Och Allah subhanahu wa ta'ala har också sagt i Koranen: sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri alhaq. Vi kommer att vända de som är högmodiga på jorden bort från mina verser, bort från mina tecken. Yani folk som har kibbel i hjärtat kommer inte att vägledas till Allahs verser, till Koranen, till sunna, till sanningen. Yani de går bort från sanningen. Om man förstår den här versen, att högmodiga människor kommer inte att komma långt. Yani de kommer att krossas. Och därför är det jätteviktigt att man som elev, som student, som muslim ödmjukar sig för sanningen. Ödmjuka sig för att söka efter kunskapen. Och gör man det så kommer man att äras. Subhanallah. Vad är det? Det har berättats från, jag tror det var Ibn Abbas som sa: adhlaltu taliban fa'azzaztu matluban, eller kan man kalla. Att jag förnedrade mig som en elev, men sen blev jag ärad som en lärare. Yani alla ulema har varit där. De här åren där man har studerat, du har sovit lite, du har varit fattig, du har inte haft tid, du har studerat hela tiden, suttit i värmen, i kylan och gått i regnet och allting för att få den här kunskapen. Du har nästan förnedrat dig själv för Allahs skull, inte något negativt, det är något positivt. Men sen i slutändan, vad händer? Allah kommer att upphöja dig, subhanallah. Och det här är också en av frukterna av ödmjukhet. Profeten Muhammad alaihissalam, han sa: det finns ingen som ödmjukar sig för Allah förutom att Allah kommer att höja upp honom. Yani den som har tawadu, ödmjukhet, kommer att höjas i detta liv och i nästa liv. Och den som har kibber, högmod, kommer att sänkas i detta liv och i nästa liv. Billahi alaikum. När ni ser en person som är högmodig, tycker ni om honom? Han tror att han är bättre, han är bäst av alla. Alla hatar honom. Vissa kanske är rädda för honom, man kanske har pengar, kanske har makt, men i hjärtat man hatar honom. Och på yawm al-qiyama, på domedagen, är det någon som vet vad som kommer hända med de högmodiga? Har ni hört hadithen? Vad kommer hända med de högmodiga på domedagen? Ja, innan elden, på domedagen, innan de går in i elden, vad händer? Rasul alaihissalam, han sa att de kommer att återuppstå små som myror, och folk kommer att gå och trampa på dem på domedagen. Subhanallah. Yani förnedrade från alla håll kommer de att vara i nästa liv. Allah musta'an. Och så säger Imam Sa'di: och därför så ska personen som söker sanningen, talib al-ilm, vara inriktad med övertygelse att han ska sätta profetens uttalande alaihissalam framför alla andra människor. Och att profeten alaihissalam ska vara den som man vänder sig till för att få kunskap, och den som man söker vägledning ifrån. Och man ska ha som största mål att försöka förstå vad han lärde ut till umman. Vad var det han sa till folk? Det ska vara mitt största mål. Att leta efter sanningen och följa sanningen. Och det här är jätteviktigt, för det finns många idag. Du säger till dem, Allah säger, profeten säger, han säger nej, så här gör vi inte i mitt land, så här gjorde inte min pappa, så här gör vi inte i våran madhab och så vidare. Och det är fel. كما نيت سيئ ويتان خلاص سمعنا وأطعنا رسول عليه الصلاة والسلام سيئ خلاص بأكسبت هي ودي خير بتوقع فارد ستنين أتي ات كوريكت اتوالان ده صحيح أتي مرات في شتو ألسة وصو ويدار ويسير انت اتوى انت سكا فلي علماء بي سكا فلي علماء سلنج دون فلي بروفيتنا عليه الصلاة والسلام من يفيس ingen عالم فروتم أتان هار فيل alla ulema har fel. Någon gång har de gjort något misstag. Det finns ingen som är ma'asum. Som Imam Malik sa, han pekade på profeten Muhammeds grav och så sa han, vi accepterar och tar från alla människor eller varje, alla människor har rätt och fel, förutom han som ligger i den här graven. Rasul alayhi salam, han har inte fel, han har aldrig gjort fel när det kommer till islam, aldrig någonsin. Men när det kommer till ulema så är alla mänskliga. Och det finns ingen ärlig från profeten Muhammed till idag som har all kunskap i huvudet. Och allt han har sagt är 100% rätt. Förstår ni? Och ni ska inte heller förstå mig nu att jag säger att ulema de har 50% rätt, 50% fel. Nej. De ulema som är uppriktiga, de har för det mesta rätt. Men i vissa frågor så har de fel. De gjorde ijtihad, de försökte göra rätt, men de gjorde fel. Och här säger också Sheikh Sa'di att om en person är uppriktig och försöker följa profeten Muhammed a.s. och komma fram till sanningen och sen råkar göra ett fel, så får han ändå belöning. För han hade ett rent hjärta, han ville göra det som är rätt, men gjorde någonting som var fel. Kanske han inte hade hört hadithen, han förstod hadithen på ett annat sätt och så vidare. Så han belönas ändå för sin goda avsikt. Det här är den första formen av kibber, högmod. Den andra formen av högmod är att vara högmodig mot skapelsen, mot människor, mot andra. Och det är att se ner på andra människor. Och han säger sheikhen, det här kommer från al-ujbu bin nafs, att man tror sig själv vara för mer än andra människor. Al-ujb, har ni hört ordet förut? Al-ujb, att man förundras över sig själv. Jag är så duktig, jag är bäst, jag är kunnigast, jag kan allt, jag är starkast, jag är vackrast. Al-ujb. Och det var exakt det som drabbade shaitan. När Allah sa att han skulle göra sujud till Adam. Då hade han al-ujb wal-ghurur. Och han sa, jag är bättre än honom, du har skapat mig av eld och honom av lera. Varför ska jag göra sujud till honom? Så innan han blev högmodig hade han al-ujb. Att han trodde sig själv för mer än Adam. Och när Allah sa att göra sujud, då kommer kibr. Som ett resultat av al-ujb. Förstår ni? Så det är också jättefarligt att man upphöjer sig själv. Och det är inte heller passande. Vem är du, ja Abdallah? Du kommer från en smutsig droppe i slutändan. Eller hur? Allt du kan har du fått från Allah. Allt du har i fickan har du fått från Allah. Varenda andetag är från Allah subhanahu wa ta'ala. Och varför skulle du tro att du är bättre än andra människor? Vem är du? Du ska se dig själv som bristfällig. Vem är jag? Jag är miskin och så vidare, eller hur? Subhanallah. Så väldigt, väldigt farligt att tro sig själv vara bättre än andra människor. Och det här är någonting som då leder till att man ser ner på folk och gör narr av folk. Och profeten Muhammad a.s. sa, behasbi imri'in min ash-sharr an yahqira akhahu al-muslim. Det räcker som en ond egenskap hos en person att han ser ner på sin muslimske broder, berättade muslim. Yani, det räcker som synd att man ser ner på en annan muslim. Al-ihtiqar. Att man tror sig själv vara bättre än andra människor. Det här räcker som synd. Och en fråga, ikhwan. Vad är det som gör en muslim bättre än en annan muslim inför Allah subhanahu wa ta'ala? Vad säger ni? Taqwa, naam. Inna akramakum inda Allah atqakum. Allah säger att den som är mest ärofull framför Allah bland er är den som är mest gudsfruktig. Taib, den som har mest taqwa. Är det här någonting som syns på kläder, som syns på ansiktet? Kan vi se att en person har mycket taqwa eller lite taqwa? Är ni generellt? Har vi någon sån här syn som kan se in i folks hjärtan? Har vi det? Nej, det har vi inte. Så vem är det som vet vem som har mest taqwa i slutändan? Allah. Och därför är det helt fel att gå och tro att man är bättre än andra människor. Du kanske ser ner på någon, men den här personen, han gör så mycket toba till Allah och han känner sig så nära till Allah och ber Allah om så mycket förlåtelse och gör så mycket goda gärningar som du inte ser. Och han är mycket högre hos Allah än dig. Så mycket, mycket farligt att gå och se ner på andra människor och tro att man är bättre än andra människor. Och sen en annan sak. Vad är nyttan av att veta att du är bättre än en annan människa? Vad är nyttan? Och även du vet, jag är bättre än honom. Det här är idag. Imorgon han kanske är bättre än mig. Idag kanske jag, mashallah, är här första raden. Eller en person här första raden. Nästa dag han är på disco. Och han som är på disco, han är här första raden. Allah är muqallib al-qulub. Mughayyir al-ahwal. Vi vet inte. Så att det finns ingen som helst nytta i att gå och se ner på folk. Att tro sig själv vara bättre än andra människor. Och tyvärr, det kommer ibland baserat på pengar. Jag är rikare, han är fattig, han är låg, jag är bättre. Eller jag är nesseb. Jag kommer från en fin familj, han kommer från en dålig familj. Det finns också. Eller rasism. Hudfärg. Jag är vit, han är svart. Ja? Jag är turk, han är kurd. Jag är somalier, han är habashi. Och så vidare. Ja? Jag är pakistani, jag är bengali. Det finns, ja? Eller hur? Tyvärr, rasism. Och ibland, subhanallah, i samma land, de är rasister mot varandra. Han kommer från den här staden, de är jättekonstiga. Han kommer från den här kabilen, de är jättekonstiga. Men smådjud? Finns, eller hur? Jahiliya. Som profeten berättar, de kommer finnas kvar i den umma. Al-jahiliya. Al-ta'nu fil ansab, wal-fakhru bil-ahsab. Att man skryter över sin härkomst och man kritiserar andras en släktträd. Detta kommer finnas kvar från jahiliya egenskapen i denna umma. Bland vissa dumma människor. Allah musta'an. Men subhanallah, när profeten Muhammad a.s. nämnde faran av högmod, så blev en av sahaba väldigt rädd. Och han sa, Rasulullah, en person tycker om att ha fina kläder och fina skor. Är det här högmod? Ja, han direkt, han vill inte ha kibber, högmod. Så han säger, är det kibber att jag vill ha finaste kläderna och finaste skorna? Och då så säger profeten al-Islam, nej, det här är inte kibber. Utan kibber är då att se ner på folk och att förkasta sanningen. Och så sa han, Allah är vacker och tycker om det som är vackert. Mashallah. Så här förstår man att det inte är kibber att ha fina kläder, att köra en fin bil, att bo i ett fint hus. Det är inte kibber. Vissa kan tro att, men det här är högmod, han är högmodig. Nej, om man gör de här sakerna för att vara högmodig, man sätter på sig kläder för att vara högmodig, man bor i ett slott för att vara högmodig, det går tillbaka till det nya. Men i grunden så är det inte kibber. Att vad du klär dig med, vad du har för skor, vad du bor, vad du har för bil, det är det. Det är din ensak. Och subhanallah, det är till och med rekommenderat i islam att ha fina kläder. Till och med rekommenderat. Varför? För Allah, han är jamil och tycker om el-jamal. Ett av Allahs namn och egenskap är att han är el-jamil. Han är den vackraste. Och han säger med Sa'di en väldigt fin sak. Vad menas med att Allah subhanahu wa ta'ala, han är jamil? Att Allah subhanahu wa ta'ala, han är jamil fi dhatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Vad menas med att Allah, han är al-jamil, den vackraste? Allah, han är jamil i hans dhat, hans essens. Allah själv är den vackraste. Allah, han är vacker i sina namn och egenskaper. Och Allah är vacker i det han gör, i hans gärningar. Mashallah, väldigt fint. Subhanallah, Allah huwa al-jamil. Och därför, subhanallah, är den största belöningen i Jannah att få se Allahs ansikte. När folket i Jannah njuter och de har fått allting de kan drömma om, så säger Allah, ska ni inte få någonting bättre? Och folk säger, men vad är bättre än det här? Du har förlåtit oss, vi har kommit in i Jannah, vi har fått allting. Och då tar Allah bort el-hijab, det som är mellan dem och Allah. Och så säger profeten Muhammad a.s. att människorna har då inte fått någonting bättre än att se Allah subhanahu wa ta'ala. De glömmer bort allting annat. sin Aslot, sin mark, kvinnorna, allting de har fått blir bara bortglömt när de får se Allah subhanahu wa ta'ala. Mashallah. Och därför så sa också profeten al-Islam i en dua: inni as'aluka laddatu an-nadaru ila wajhika al-karim. Han bad om suttman av att få se på Allahs ansikte, ladda, för det är den största njutningen. Och Imam Shafi'i nämner att det största straffet för folket i helvetet är att de inte får se Allah subhanahu wa ta'ala. Det är inte att de brinner i helvetet, det är att de aldrig får se Allah subhanahu wa ta'ala. Så Allah, han är al-Jamil. Och han är nur. Och profeten Muhammad a.s. sa att mellan oss och Allah finns en hijab av ljus. Ett skydd av ljus. Om Allah skulle ta bort det här ljuset, det här skyddet, så skulle allting, yani, som ljuset från hans ansikte bränna upp allting som finns. Så Allah subhanahu wa ta'ala är otroligt vacker. Det vackraste man kan i någonsin föreställa sig. Överallt vad man kan föreställa sig, mashallah. Vi ber Allah om att få njuta av att se på hans ansikte på domedagen och i Jannah. Allah, han är också vacker i hans asma wa sifat. Om du läser om det här, att Allah, han är Rahman, Rahim, Rafur, Tawwab, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Khaliq. Om Allahs namn och egenskaper, du finner att det är de vackraste namnen och egenskaperna. Betydelsen av dem och innebörden av dem, wallah, det är det vackraste som finns. Det finns inga namn hos Allah som tyder på någonting negativt eller dåligt, utan allting är perfektion till 100%. Och Allah, han är också vacker i det han gör. Allah, han är också vacker i allt han gör. När vi tänker på skönhet, vi tänker på olika saker. En vacker kvinna, en vacker blomma, en vacker skog, eller hur? Ett vackert hav. Allt det här är vackert. En vacker blå himmel, en vacker himmel med stjärnor. Allt det här är vackert, eller hur? Subhanallah. Vem har skapat allt detta vackra? Allah subhanahu wa ta'ala. Och Ibn Qayyim, jag blev påminn här om en fayda. Han säger att, yani, spåret av skönheten på jorden tyder på Allahs skönhet. Att han som har skapat allt det här vackra på jorden måste vara ännu vackrare. Och han säger att Allahs skönhet jämfört med all skönhet på jorden tillsammans är som ett stearinljus jämfört med solljuset. Ja? All skönhet på jorden tillsammans är som ett litet svagt stearinljus. Allahs skönhet är som solljuset som bara lyser upp allting. Det går till jämföra. Allah subhanahu wa ta'ala, han är al-Jamil och tycker om al-Jamal. Och han säger också här, sheikhen, att Allah subhanahu wa ta'ala tycker om al-Jamal. Allah tycker om skönhet. Den inre skönheten och den yttre skönheten. Det finns två sorters skönhet i människan. Den inre och den yttre. Han säger den yttre, som till exempel renlighet. Att man är ren i kroppen. Att man har rena kläder, ett rent hem och vad som hör det till. Alla tycker om detta. En nadafa. Du har fina rena kläder. Du har ett rent hem. Du är ren på kroppen. Alla tycker inte om att du är smutsig och trasiga kläder. Och du försummar dig själv. Du har smutsigt hem. Det är inte någonting som är av. Mashallah, vilken bra muslim. Han struttar i allt. Nej. Utan, alhamdulillah, renlighet är från vår religion. Ja. Och i hadithen att tahuru shatru al-iman. Att rena sig är hälften av iman, som profeten Muhammad sa alaihi wasallam. Och det är det som är sahih. At-tahuru shatru al-iman. Den andra hadithen, an-nadafatu min al-iman, den är inte autentisk. Men dess betydelse stämmer, det är korrekt. An-nadafatu min al-iman, det är korrekt. Nah, så Allah tycker om att man är vacker på det yttre. Och Allah tycker också om att man är vacker i sitt inre. Och det är att man då har vacker karaktär. Vacker karaktär. Och därför så brukade profeten Muhammad a.s. säga: Allahumma hdini li ahsani al-a'mal wal-akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anni sayyi al-a'mal wal-akhlaq la yasrif anni sayyiha illa anta. Och Allah, vägled mig till den bästa karaktären och de bästa gärningarna. För ingen annan än du kan vägleda till detta. Och ta mig bort från dåliga gärningar och dålig karaktär. Ingen annan än du kan rädda mig från detta.
within a hadith of Sahih. So, the higher also, the viktigaste egentligen. Det viktigaste är att korrigera sitt inre. Att ha ett rent inre. Det är viktigare än att ha ett rent yttre. Tänk om du har finaste kläderna, renaste, men du har ett smutsigt hjärta. Smutsig karaktär, smutsig aqida. Gynnas du av dina kläder? Nej. Utan islam lägger väldigt stor vikt på att rena sitt inre. Att rena sitt inre är det viktigaste. Och att ha ren och god karaktär. Men som sagt var, båda är viktiga. Men det viktigaste är ens inre. Vi går vidare till nästa hadith. Hadith Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata. Rawahu Muslim. I den hadith så säger Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad aflaha man aslam. Sannoliken så kommer han att få framgång. Den som blivit muslim. Den som fått tillräckligt med försörjning. Och den som Allah har gjort nöjd med det han har fått. Och denna hadith finns i Sahih Muslim och den är Sahih.
Bilal, kan du kolla om Yusufs dars är färdig?
Nej. Så tre stycken saker här. Rasul a.s. nämner här ordet falah. Qad aflaha. Och ulema säger att det här ordet, al-falah, aflaha, är det starkaste ordet när det kommer till att tala om framgång. Om du vill säga att en person har fått framgång och lyckats, så finns det inget starkare ord än al-falah. Al-falah är att du uppnår allt du söker och att du skyddas från allting som du vill fly ifrån. Så här nämndes då tre stycken saker. Den som har fått dessa tre saker kommer att få framgång i detta liv och i nästa liv. Vad är den första saken och källan till framgång? Att man har blivit vägledd till islam. Den enda sanna religionen. Den enda religionen som Allah accepterar. Inna dina inda Allah islam. Religionen hos Allah är sannoliken islam. Och Sheikhen säger att religionen är själva grunden till belöning och frälsning från straffet. Och det som ger människan då framgång i nästa liv och i detta liv. Ja. Och han säger sen den andra saken. وَرُزِقَ كَفَافًا. Och Allah har gett honom tillräckligt. Ja, han är inte så fattig att han behöver tigga från andra. Han kan behålla sin ära. Han behöver inte gå och tänka på att han kommer svälta i slutet av dagen. Han har fått tillräckligt. Han har mat på bordet för sig själv och sin familj. Och den tredje. Allah gör honom nöjd med det han har fått. Allah gör honom nöjd med det som han har fått. Genom att han söker ingenting annat än det han har fått. Och han säger sen Sheikhen, om man har förlorat någon av dessa tre, då har man ju en väldigt stor brist. Har man förlorat den första, att Allah inte har väglett dig till islam, finns det då någon framgång? Finns ingen framgång i detta liv eller nästa liv. Spelar ingen roll hur mycket pengar du har, och det spelar ingen roll hur nöjd du är med det du har. Om du inte är muslim, accepteras inte dina gärningar, och i nästa liv så är det bara helvetet som väntar. Och sen finns det också folk som är muslimer. De har tillräckligt, men de är inte nöjda. Kommer de att vara lyckliga? De är muslimer. Allah har gett dem tillräckligt. Och ibland mer än tillräckligt. Men de är otacksamma. De är inte mätta. De är giriga. Kommer de här människorna att vara lyckliga? Nej, det kommer de inte. De kommer också att vara olyckliga. Subhanallah. Och här finner vi vikten av al-qana'a.
att man ska vara nöjd med det man har fått. En jätteviktig egenskap. För subhanallah, en person kan få dunjas rikedomar. Han kan få dunjas rikedomar, men ändå inte vara nöjd. Han är ständigt hungrig. Ja, han är ständigt hungrig efter mer. Han kan ha rikedomarna av Qarun, som behövde till och med djur för att bära nycklarna till hans skatter. Den rikaste mannen som kanske levt på jorden. Han var inte heller nöjd. Han var inte tacksam till Allah subhanahu wa ta'ala. Och så är människan. Profeten Muhammad beskrev människan att om människan får en dal full av guld, så vill hon ha en till. Ja? En dal full av guld. Hon vill ha en till. Tyvärr. Många människor är så. Och det här ser man bland vissa människor som är miljonärer. Eller vissa ledare. De har miljarder. Miljarder dollar kanske. Men ändå de är giriga. Yani han behöver flera livstider för att spendera pengarna. Han kanske är 78 år gammal. Ha? Men han vill ha mer, subhanallah. Ajib. Var kommer den här girigheten ifrån? Och det är som profeten beskrev det. Yani han har fattigdom. Han ser bara fattigdom framför sig. Subhanallah. Och det här är ett straff. Till skillnad från personen som kanske är fattig. Han har inte mycket. Han kanske har precis mat i sig och sin familj. Men han är nöjd med det han har fått. Han säger alhamdulillah ala kulli hal. Jag är muslim. Jag har hälsa. Jag har mat på bordet. Mashallah. Alhamdulillah. Han är rik i hjärtat. Och det här beskrev profeten Muhammad a.s. som den sanna rikedomen. Profeten Muhammad a.s. han sa: Laysa al-ghina an kathrat al-arad. Rikedom är inte att äga mycket saker. Utan rikedom är att vara rik i hjärtat. Eller vara nöjd med det som Allah har givit dig. Det här är sann rikedom. Att man är nöjd med det man har fått. Alhamdulillah, du är miljonär fast du är fattig. Är det inte vackert? Andra människor är miljonärer i pengar, men de är panka. De är fattiga. Subhanallah. Så att alhamdulillah, man ska ständigt vara tacksam. Och som profeten också lärde oss alaihi salam, att kolla på de som har det sämre än oss. Och inte kolla på de som har det bättre än oss. Det här kommer att få dig att uppskatta Allahs gåvor mot dig. Istället för att kolla på personer som har 20 sportbilar och 50 slott och han tjänar miljoner om dagen. Kolla på personer som bor i en kartong på gatan. Som letar efter sin lunch på soptippen. Ja? Kolla på honom. Den som saknar ben och armar. Ja? Kolla på honom istället. Du säger alhamdulillah, jag har afia, siha, eller hur? Alhamdulillah, jag är muslim, jag har förstått mig på sunna, jag har mat, min familj mår bra, jag har vackra barn och allting. Alhamdulillah, vilken ni'ma, eller hur? Så om du har fått dessa tre, då är du mashallah framgångsrik. Allah har gjort dig till muslim, bästa gåvan av alla. Allah har gett dig risk som det räcker. Och Allah har gjort dig qani'. Allah har gjort dig nöjd med det du har fått. Så dessa tre är stora gåvor från Allah subhanahu wa ta'ala. Vi går igenom en till hadith. En hadith som berättas från Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu. Där han säger att en man kom till Rasulullah sallallahu alaihi wasallam och han sa: Ge mig ett råd, men gör det kort. Då så sa profeten alaihissalam: Idha kumta fi salatika fa salli salat al-muwaddi'. Om du står för att be, så be som att det vore en avskedsbön. Och tala inte med ord som du kommer att ångra imorgon, eller du kommer att ursäkta dig för imorgon. Och bry dig inte om vad folk har i sina händer, eller ge upp hoppet på vad folk har i sina händer. Sheikh Sa'd säger: om vi praktiserar dessa råd, så kommer vi att gärna få framgång i våra angelägenheter. Tre stycken viktiga råd. Det första rådet, och här också, tänk på det här. Mannen kom och sa: ge mig råd, till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Men han sa: gör det kort. yani någonting som är rikt i betydelse men kort i ord. Någonting som är lätt att komma ihåg och lätt att sen praktisera. Och profeten alaihissalam som fick gåvan av att han hade fått Jawami al-Kalim, korta ord med stor betydelse, gav honom de här tre mycket fina råden. Första rådet, att be din salat som att det vore en avskedsbön. Som att det vore din sista salat. Till exempel nu ska vi inshallah be salat till Isha. Många av oss, och det kan också drabba mig och många, när vi ber, vi står och tänker på någonting annat. Det finns ingen khushu'. Vi står och tänker på dunya i salat. Ja? Och det är fel. Och man kanske ber lite slarvigt. Man gör inte salat exakt som man ska göra. Varför? För vi har gafflat. Vi kanske ibland långt borta från Allah subhanahu wa ta'ala. Eller shaitan leker med oss. Eller det är dunya. Det är distraktioner och så vidare. Så en sak som hjälper människan att få inlevelse i bönen. Och testa inshallah nu när vi ska be. Tänk er att det här är er sista salat. Och egentligen alla salat ska vara så. Att det här är din sista salat. Yani du kommer inte leva imorgon. Hur skulle du be om det vore din sista salat? Billah alaikum. Om man säger till dig du ska dö om 10 minuter eller du får göra 2 rakat. Hur skulle du be? Skulle du stå och tänka på dunya och tänka på massa saker? Jag måste skynda mig och be och ha bråttom. Nej. Du skulle verkligen ta din tid. Och be Allah yani förlåtelse och be med största inlevelse som att du stod framför Allah subhanahu wa ta'ala, eller hur? Och du skulle försöka utföra rörelserna så gott du kan i bön. Precis som profeten bad alaihi sallallahu alaihi wa sallam. Och egentligen det är så vi borde be varje salam. Och det här är en viktig egenskap hos muslimen. Vi vet inte hur länge vi lever. Det kan vara vår sista dag i livet. Som profeten Muhammad sa till Abdullah bin Umar. Vad är det här livet? Som en resande människa. Som en musafir eller en förbipasserande människa. Och Abdullah bin Umar brukade säga, om du lever på morgonen så förväntar du inte att leva till kvällen. Och om du lever på kvällen så förväntar du inte att leva till dagen efter. Yani man ska ständigt vara beredd på att döden kommer. Och leva varje dag som att det vore en sista dag. Och be varje salat som att det vore din sista salat. För gör man det så kommer man verkligen att få inlevelse i bönen. Och ta saker och ting på allvar. Och han säger också här. En person som tar avsked. Han gör oftast det på ett väldigt starkt sätt. Till skillnad från en vanlig person. Gärna till exempel. Du gick ut ikväll för att komma till moskén. Du tog inte avsked från din familj. Eller hur? Så här kallas avsked. Men du ska ut och resa 2 år. Ska du inte ta riktigt avsked från familjen? Ge dem råd, krama dem. Ni verkligen ni ser dem sista gången på flera år kanske. Eller hur? Och samma sak med salat. Om vi vet att den här salat kallas, vi kommer göra tusentals salat efter denna salat. Man kanske tar rätt på det. Men om vi vet att det här är vår sista salat, eller vi tänker på det sättet, då kommer vi att be med större fokus. En lärdom här, som kan vara värt att nämna. Vissa imamer, när de ska be, de säger stå, va'atadilu, och så säger de, salli salatil muaddi'. De säger, gärna som den här hadithen, be som att det vore en avskedsbön. Är det sunna att säga så? Nej, det är inte sunna. Det är sant, hadithen är autentisk, den är sahih. Men profeten, när han ställde upp folk för att be, han sa stå, va'atadilu, stå nära varandra, lämna inga tomrum. Men han sa aldrig salli salatil muaddi'. Förstår ni? Så att säga det innan varje salat, det blir en bidda, det blir en innovation. Förstår ni? Men att man påminner folk om detta, eller man säger det någon enstaka gång, nej, det kanske, men att man alltid säger det innan salat, då blir det någonting som profeten Muhammad inte har gjort, alaihi salatu wasalam. Taib och khair al-hadi. هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Vad är det andra rådet som profeten gav alaihissalam? Han sa till mannen: om du talar med ord, så tala inte med ord som du kommer att be om ursäkt för imorgon. Ja, när man pratar, och det gör man jättemycket hela dagen, det finns ingen kroppsdel som har lika mycket action som tungan. Från morgon till kväll är den igång. Eller hur? Subhanallah. Och det man säger är antingen för dig eller mot dig. Ja? Så att man ska tänka på vad man säger. Det här budskapet. Säg inte någonting idag som du imorgon måste be om förlåtelse för. Och det har vi alla gjort. Vi har alla gjort det. Vi har sagt någonting. Astaghfirullah, vad har jag sagt för någonting? Och så brorsan, förlåt mig inte meningen. Eller till din fru eller någonting. Ja, det var inte meningen. Jag borde inte ha sagt så och så vidare. Eller hur? Att man säger någonting som man sen ångrar. Genom varje budskapet, tänk två gånger innan du pratar. Att tänk två gånger innan du pratar. Och låt sheikhen säga här: om en person kan styra över sina ord, så kan han styra över sina kroppsdelar. Och tvärtom. Om tungan är den som styr dig, då kommer du att ta skada. Vissa människor pratar utan att ens tänka, och de säger massa kaossaker. Det leder till att deras vardag blir helt förstörd. Deras religion blir helt förstörd. För att de har ingen kontroll över tungan. Så jätteviktigt att ha kontroll över tungan. Tänka på vad man säger. Och det handlar om både världsliga och religiösa saker. Dunia, det kan vara positivt. Du pratar om utbildning, du pratar om arbete, du pratar om hälsa. Det är någonting bra. Du pratar om vädret. Det är inte haram. Eller det kan vara dunia, men det kan vara skadligt. Det ska man undvika. Och sen religionen, det ska också vara nyttiga saker. Du läser Koranen, du gör dhikr, du påbjuder det goda, förbjuder det onda, du ger nasiha till folk, du uppmuntrar folk, du sprider khair, du gör da'wa och så vidare. Du gör mycket khair med din tunga. Och det tredje rådet är: وَجْمَعَ الْيَأْسْ مِمَّا فِي أَيْدِ النَّاسِ. Ge upp hoppet på vad folk har i händerna. Vad menas med detta? Det menas med att du ska förlita dig på Allah. Vill du ha risk? Vill du ha någonting? Sätt din tawakkul till Allah subhanahu wa ta'ala. Inte till människor. Vissa människor, de lider av att ständigt vara fästa vid vad andra människor har. Och de vill ha det som andra människor har. Och springer efter andra människor. Kan jag få, kan jag få? De försöker att få från andra människor. Den här människan lever inte ett fridfullt liv. Men glöm folk. Jag förlitar mig på Allah subhanahu wa ta'ala. Jag vill ha risk. Ja Allah, ge mig risk. Jag vill ha jobb. Ja Allah, ge mig jobb och så vidare. Och sen självklart en asbab. Att man arbetar, man söker arbete och så vidare. Men ens första tillförlit ska vara till Allah. Inte till människor. Och det här är någonting som kommer att resultera i att Allah Azza wa Jal kommer att älska dig. En man kom till profeten Muhammad alaihissalam och han sa: ja Rasulullah, visa mig en gärning som får Allah att älska mig och som får folk att älska mig. Och då så sa profeten alaihissalam: izhad fima fi aydin nas yuhibbaka Allah. Yani, lämna det som folk har i händerna så kommer Allah att älska dig. Izhad fi dunya yuhibbaka Allah. Lämna, var avhållsam med dunya så kommer Allah att älska dig. Och bry dig inte om vad folk har i händerna så kommer folk att älska dig. Så att man inte är fäst vid folk. Och om en person kommer och frågar mig: vad får du för lön? Hur mycket tjänar du? Vad har du för bil? Vad kostar din bil? Hur mycket, vad har du hemma? Vad kostar dina möbler? A'udhu billah. Vad är det för människa? Eller hur? Försvinn. Så att, men om jag har en kompis, han har aldrig frågat mig om någonting, han vill aldrig ha någonting dunja från mig, det är bara självklart man hjälper varandra, det är en annan sak. Men jag vet att han vill inte utnyttja mig. Det handlar inte om det, våra vänskap. Han bryr sig inte om vad jag tjänar, vad jag förlorar, vad jag spenderar. Det är inte hans ensak. Jag känner mig bekväm med honom, eller hur? Jag kan lita på honom. Så det är också en fin egenskap att man som muslim ska ha den här egenskapen. Ja. Och vi avrundar därför idag och fortsätter inshallah tala nästa vecka. Och vi kan ta lite frågor. Wassalamu alaikum.